Att vi får sjunga de här sångerna och liksom låta de där orden hålla oss. Även om vi inte ser vägen kan vi tro och hoppas på dig. Och så den här senaste sångens ord om förtröstan och tacksamhet. Det är bra att vi får sjunga sådana ord. Vi behöver dem. Och det är också bra att vi har sjungit dem idag, därför att nu kommer ännu en dyster kristberättelse. Så det är bara att spänna fast säkerhetsbälterna och åka in i mörkret med mig. Varifrån kommer vi? Ja, vi kommer från elände. Vart är vi på väg? Elände. Eländes, eländes, elände, som man sa. Motgångsteologi. Det är något norrbottniskt över det, tycker jag. Nej, så illa är det inte. Men det är därför jag satt den här titeln på den här predikan. Och klaga och gå vidare. Varifrån kommer vi? Ja, Israel har ju klämt mellan annalkande egyptiska härar och ett hav som ser djupt ut. Och en okänd öken ändå beslutat sig. De gick över vattnet ledda av Moses. Sen har de gått i öknen. Och de har klagat på Mose, indirekt på Gud. Och så har de vandrat lite till. Förra veckan, för er som var här när Amanda predikade, så var det mat som fattades. Gud försåg med till sist manna som kom. Ordning och struktur, det skulle inte sparas för mycket av det. Och så står det i en liten så där sidovers som man nästan missar på väg in från förra kapitlet in i det här. Att jag citerar, israeliterna åt manna i 40 år tills de kom till bebott land. 40 år av manna. Tänk på den skolmat du tyckte, inte sämst om, men som du tyckte var tråkigast. Och så 40 år, morgon, middag, kväll, öken, vandra. Det är klart man klagar då. Det är inte konstigt. Ungefär där. De är på väg mot berget, de är på väg mot det förlovade landet. Men det är så här det har varit. Så läser vi dagens text som är kort. Hela Israels menighet bröt upp från Sinöknen och drog från lägerplats till lägerplats enligt de befallningar Herren gav. De slog läger i Refidim, men där fanns inget vatten att dricka för folket. Då anklagade de Mose och krävde att han skulle skaffa dem vatten. Varför anklagar ni mig, frågade Mose. Varför sätter ni Herren på prov? Men eftersom de var törstiga knotade de mot Mose och sa, varför har du fört oss ut ur Egypten? Vill du att vi själva, våra barn och vår boskap ska dö av törst? Då ropade Mose till Herren, vad ska jag göra med detta folk? Snart stenar de mig. Herren sa till honom, gå framför folket med några av de äldste i Israel och ta med dig den stav som du hade då du slog på Nilen. Jag kommer att stå framför dig på klippan vid Horeb och du ska slå på klippan och då kommer det vatten ur den så att folket får dricka. Mose gjorde så inför de äldste i Israel. Platsen fick namnet Massa och Meriva eftersom israeliten hade anklagat Mose där. Och hade satt Herren på prov och sagt, finns Herren bland oss eller inte? Finns Gud bland oss eller inte? Finns Gud bland oss eller inte? Ibland undrar jag. Tack. Det är inte bara, nej klart, tänker jag, nu är det en retorisk poäng på gång. Det är klart det är, men det är också sant. Jag tror inte någon av oss går igenom varje dag eller varje vecka eller åtminstone livet utan att många gånger kraftigt ifrågasätta om Gud verkligen finns ibland oss eller inte. Alltså vi undrar på olika sätt, vi säger ju inte så, vi använder inte de orden kanske. Vi kanske säger, måste det vara så här jobbigt? Varför ska det här hända just oss eller mig? När ska det här ta slut? Jag tror vi undrar på olika sätt när vi känt oss hjälplösa inför någon annans lidande eller vårt eget lidande, vad nu den kan vara. När vi misslyckats och svikit någons förtroende, eller när någon har misslyckats och svikit vårt förtroende. Varför gick det så här? Inför det till synes omöjligt att leva de där goda liven vi önskar och längtar efter och kanske sätter press på oss själva att leva. Varför gick det så fel den här gången? När våra drömmar går i kras, när våra ambitioner tappar luften fullständigt. När vi lever i världen och ser liksom att det ser dåligt ut, det är ökande klyftor, det är en slags alarmerande tecken på att skapelsen mår riktigt dåligt, alarmerande tecken på att människan aldrig verkar lära sig att lösa konflikter annat än med våld. Måste det vara så här? Vi säger inte, finns Gud bland oss eller inte, men det är det som ligger under ytan som en stor blåval hos Jona. Finns Gud ibland oss eller inte? De här israeliterna, de har redan gått igenom mycket och de må ursäktas sitt knotande. Precis som Amanda påminner oss om förra veckan då. Alltså deras erfarenhet, vi läser ett kapitel här och så går vi vidare. Men deras erfarenhet var ju då. De hade inte lyxen att bläddra framåt ett par kapitel eller fler egentligen. De hade inte lyxen att se framåt och veta det vi vet. För att se att det kanske löser sig. Eller ja, löser sig, jag vet inte. Det här fortsätter som ett tema genom hela bibeltexten såklart. För dem är det så här, utlovad frihet, det ser bara ut som elände på elände på elände. Först var det inte mat och nu har de gått, allting ser bra ut och sen så har de inget vatten och direkt. Varför är det så här för? De reagerar på precis samma sätt som jag gör, eller som säkert du också gör, i osäkra situationer när vi inte kan kontrollera det, va? Det är en slags rädsla för vad som ska komma, det vi inte vet, det vi inte kan ha någon koll på. Och ingenting är så skrämmande och frustrerande som det okända. Och rädsla, ja, det gör oss frustrerade, som jag sa. Så israeliterna, vad gör de? Jo, de börjar knota och anklaga varandra, framförallt då Mose, men till sist också Gud. Varför har du fört oss ut ur Egypten? Som skaffar syndabockar. Det gör vi också. Jag är duktig på att skaffa syndabockar. Och de vänder sig alltså utåt. Sådär. Någon måste ha gjort. Det måste vara någons fel det här. Också det här är en uråldrig mänsklig reflex. När jag trasslar till det, när jag blir stressad, så skyller jag alltid på andra direkt. Jag är bra på att skylla på mig själv också. Missförstår mig inte. Oftast är det de som är närmast mig som får ta det. Och det är inte säkert att jag uttrycker det med mitt språk. Men butter blir jag. Även om jag kanske håller det i tankarna. Och det kanske går över fort. Och det är ju inte saker som i närheten av de här människorna fick gå igenom. Så följaktligen så kallas den här platsen för prövning och gräl. För det är det de där två namnen, massa och meriva, betyder. Alltså de sätter upp en slags minnessten över klagan och gräl. Det kan ju också vara värt att tänka på. Varför gör man det? Grejen är att när vi är mitt i eländet, va, mitt i allt det där jag pratade om alldeles nyss, så är klagan faktiskt ett legitimt sätt att börja kommunicera på. Varför gör du ingenting? Det händer inget, det går för långsamt. Det är helt okej att börja där. Med andra, med Gud. Min observation är nästan att vi ägnar oss alldeles för lite åt god klagan. Och det utrymme för liksom god kommunikation som det kan öppna upp. Så jo, det är sant. Klagan, det hör till. Å ena sidan. Det här blir en å ena sidan och å andra sidan prediken. Bara så ni vet. Det är sant. Men då ber jag oss också, å andra sidan, precis som de tidigare predikningarna har påmint oss om lite grann i alla fall, och som texterna gör väldigt tydligt. Jag ber att å andra sidan hålla en annan sak som lika sann, samtidigt, inte nödvändigtvis istället för klagan, utan samtidigt som. Förmodligen hellre det än klagan. Men förstår ni vad jag menar? Låt oss hålla två saker. Den här rädslan för förlorad kontroll, och i grund och botten handlar det om rädsla, va? Den vänder oss utåt mot andra. Det måste vara någons fel. Därför att den vänder oss inåt. Mot jag, mig och mitt. Eller i det här fallet då, mot vi, oss och vårt. Varför har du gjort så här? Varför har du tagit oss ut till öknen? Folket börjar kräva att Gud ska producera saker för dem på begäran. Om man nu läser det här lite cyniskt och kallt. Alltså om det sker, om det kommer vatten, ja men då finns Gud. Annars finns Gud inte ibland oss. Gud blir ett medel för att nå ett mål. En knapp vi trycker på för att få någonting. Så texten lyckas hålla två sanningar bredvid varandra. Den första har vi pratat om mycket. Klagan är legitim. Det är ett sätt att leva i relation till Gud och varandra. Det kan vara ett första språk att kommunicera på. Att gå fram till någon och... Jag förstår. Det händer ganska ofta. Eller det händer. Grejen är att vi ska inte stanna där. Om det där blir det sista språket, det enda språket. Ja, men då förstår vi varför världen kan se ut som den gör ibland. Eller hur? Det får inte bli det sista språket. Därför att å andra sidan, samtidigt så gör texten det väldigt tydligt och klart. Att någonstans längs vägen här, och det är en lång väg för dem att gå. Men någonstans längs vägen så tappar de blicken på bollen. De gör sig själva och inte Gud till huvudrollsinnehavare. Friheten handlar om dem och inte gåvan som Gud ger dem i sin närvaro. De har fått eldstoder, de har fått molnstoder. I den här berättelsen får de vatten. De har fått manna. Gåvan som är Guds närvaro, det är poängen. Oavsett omständigheter, oavsett tempo i befrielsen eller vad det än är man väntar på ska hända. Och hålla de där två. Klagan är legitim och samtidigt är det inte det som kan vara slutstationen. Hålla dem bredvid varandra, det är en hårfin gräns att förhålla sig till. Jag tror det var kallelse att göra det. Alltså, jag tänker att ni känner igen det här. Det är lätt att drabbas av brådska och rädslan för att inte kunna kontrollera vårt eget öde, vårt eget liv eller världen, vad som händer där. Det gör att det är lätt fastna i de där vi och dem, rätt och fel, svart och vitt, rent, smutsigt, rent och orent kanske jag ska säga. Vi är fascinerade av de där. Det är för att de är så lätta att ta till. Men det som händer nu är att vi bara liksom vi förlänger ett trasigt mönster. Vi ska komma ihåg att Israel har tagits ut ur Egypten, ut ur faraos rike och imperium och makt som är ett trasigt mönster. Alla sådana imperier, dominans ekonomiskt, militärt, kulturellt, den bygger på att man skapar tydligt vi och dem. Vi ska dominera dem, de är våra fiender, vi är störst, ni är minst. Och Israels uttåg är ett sätt att säga på teologiskt språk till den typen av mönster. Nu ska ni ut ur det här och ni ska bli något annat. Sen vet vi att det är lättare att ta Israel ut ur Egypten än att ta Egypten ut ur Israel. Men det är det som händer här. Va? Å ena sidan. Å andra sidan så är en sån här trasig, det här är en kollektiv självbild. Men en trasig självbild, den är ju faktiskt en del av livet. Det hör till vår mognad, det hör till vår Jesus efterföljelse. Att lära oss att se den här trasigheten. De här skuggsidorna vi har. Och att inte förneka dem, utan att acceptera dem som omfamnade, som förlåtna och allt mer successivt helade av den Gud som går med oss. Är ni med? De där skuggsidorna, va? Israel som exploderar. Varför har du gjort så här? Det är där som vi ser. Jag ser min skugga där. Det är de saker vi inte riktigt tycker om, va? Så vi vill inte se dem. Ett annat ord för det skulle kunna vara synd. Ett annat ord för det skulle kunna vara det Paulus använder en del av sina brev som är köttet. Nu ska vi inte missförstå det och blanda ihop köttet med någonting som har med kroppen att göra. Men vad köttet ser är lätt att se, nu kommer jag inte ihåg de där, men avund, stridigheter, allt det där. Ett annat ord skulle kunna vara det psykologin använder som är egot. Vad egot ger är lätt att se. Stridigheter, avund, själviskhet. Oavsett vad vi kallar det, skuggan, synden, köttet, egot. Vi måste acceptera dem och inte förneka dem, utan acceptera dem som allt mer omfamnade, det vill säga förlåtna och successivt helade av Gud. Kyrkofadern Augustinus, som jag inte kan låta bli att citera, skriver så här, tror jag, i sin bok Bekännelser, att en människas fullkomlighet består i att lära känna sin egen ofullkomlighet. Mm. Det är bra. Jag har det inte på skärmen tyvärr. En människas fullkomlighet består i att lära känna sin egen ofullkomlighet. Poängen är att Gud går med i nåd, omfamnar, förlåter, helar. Även om vi inte ser vägen kan vi tro och hoppas på dig. Grejen är att om vi förnekar de här skuggorna, förnekar vi liksom syndens skugga eller egot. Och för Israel är det någon slags klagan, det är missnöjet, det är självcentreringen här i den här berättelsen. Ja, men då kommer vi att försöka dölja de här sidorna. Först för oss själva, men också för andra och till sist för Gud. Syns det inte så finns det inte. Det betyder att vi kommer aldrig att bearbeta dem. Vi kommer aldrig ta emot förlåtelse, aldrig helande. Vi kommer aldrig växa, vi kommer aldrig mogna. Snarare, vad händer om man trycker undan någonting och gömmer och säger det här finns inte, allting är bra. Det kommer att ta över ditt liv. Det kommer att ta över kulturer. Och så fortsätter mönstret. Gud skulle ju ta Israel ut ur det här trasiga mönstret. Ett uttryck för det, en värld som var fylld av girighet, makthunger, våld. Du vet det mönstret, det går rakt igenom oss alla. Vandringen som, mot frihet som Israel befinner sig mitt i, fast de inte ser, och de ser inte slutet på det nu, den är alltså ett annat grundmönster för berättelsen om frälsning. Nu är vi inne på evangelium här. Gud för till frihet, ja, jag har ju sagt det, men jag säger det en gång till. Gud för till frihet genom att ta ett folk ut ur en bekant ordning, även om det är en förtryckande ordning, så är den bekant, och mot en ny ordning. Eller ut ur det trasiga mönstret och in i Guds helande mönster. Men därför även in i det okända. Och det här är jobbigt. Det är en jätteorsak till att de klagar så mycket. Vi vet ju inte vad som ska hända nu. Det finns inget vatten, det finns ingen mat. Gör något! Ja. Och det är ju, som jag tror jag sa första gången jag predikade, att Israel befinner sig mitt i steget. De är i luften. De svävar. De har tagit ett steg från det de känner till, även om det var dåligt, mot någonting nytt som kräver tillit. Och det som händer då, det är att antingen fastnar i den här rädslan då, som gör att man blir frustrerad, klagar och kanske stannar kvar i det i värsta fall. Antingen det, eller att man blir nostalgisk efter någonting som ändå var tryggt och bekant, även om det var fruktansvärt dåligt. Så de bråkar, de knotar, de spjärnar emot och så undrar de, finns Gud verkligen ibland oss? För nu är allting okänt. Allting är okänt. Och så där är det ju liksom med dig och mig på den här lärjungaresan ganska ofta. När vi säger vårt ja till Kristus och reser mot mognad, mot liksom det som är lärjungaskapets mål, så går vi igenom såna här faser där det är okänt. Det gäller hela livet också. Men det är ofta där, det är märkligt va, när det är så där som våran gudsbild växer och våran tro får djupare rötter. Och då upptäcker vi att det finns vatten. Det finns vatten från klippan då. Jag ska inte säga så mycket om det här. Det har ju varit en predikan för sig. Jag har inte satt någonting om vattnet ur klippan. Men det har ju länge stått som en symbol för just den där gudsnärvaron. Den törstsläckande frälsningen. Det finns vatten i öken. Lita bara på mig att jag går med er. Den dyker ju upp igen, det här vattnet ur klippan, lite längre fram i Moseböcken också. Så det är en tydlig symbol. Ja, å ena sidan och andra sidan. Vi behöver hålla ihop det där. Alltså kanske handlar det då i den här berättelsen om tillit som jag sa. Att kunna säga, finns Gud bland oss eller inte? Och verkligen mena det. utan att skämmas. Och samtidigt ser nykter på att vi bjuds in att vandra vidare, växa, acceptera våra skuggsidor och se frälsningen i att Gud går med oss i det där. Liksom det, som jag sa i början, de här sångerna påminner oss om. Även om vi inte ser vägen kan vi tro och hoppas på dig. Allt som du har sagt, allt du har lovat kommer att ske. Gudstjänsten påminner oss om det. I bönerna, i bordet, bland vännerna som är här. De gör ju det. Och vi behöver påminna varandra om det där hela tiden. Då ska jag landa. Och jag använder en bön jag använt tidigare, bara för ett par veckor sedan. Jag tycker den passar till den här spänningen. Så, svara med mig om ni vill. Kristus, från där vi är till dit du sänder oss. Jesus, led oss vidare. För att flyga på bräckliga vingar, modiga och samtidigt lite rädda. Jesus, från tryggheten i det vi känner till och in i det äventyr du bjuder in oss i. För att vara med och forma den här världen efter din rättfärdighet, sanning och skönhet. Jesus, led oss vidare.